And here we go.
Kommer här lite smått deprimerade från att ha slagits med tekniken i flera veckor, och vi fortsätter att tampas med den idag.
Jag är inte arg, jag är förbannad.
Idag hade vi faktiskt celebert besök planerat, men vi har fått ställa in det flera gånger och vi är jätteledsna för det, men vi kan väl ha som en morot framöver att det kommer att ske. Vi kommer få rulla på, ånga på så gott vi kan idag. Jag, Robin Lindahl, sitter här med Danne Nätterdal.
Hej, hej.
Och David Olsson.
Tjabba.
Vi dricker Life Cola i förhoppning att få tillbaka lite livspepp här efter att ha skruvat och haft oss.
Ja, men det är sånt jävla helvete med den här tekniken. Alltså, vi har ju ändå varit här i studion. Det är tredje gången den här veckan bara.
Mm.
Ett misslyckat inspelningsförsök och sen en riktig jävla klinik där vi har plockat isär med hjälp av expertis hela jävla anläggning och skruvat ihop den igen.
Rev väggarna i studion, byggde upp allt igen.
Ja.
Men det är så roligt, för att innan vi började med hela det här podcastprojektet så lyssnade man på andra poddar där de sa att ja, nu spelar vi in andra, tredje försöket, och man tänkte, vad fan håller de på med? Men det är inte så konstigt om man har med så här jävla mycket skit.
Vänta, jag kan inte heller någonting om teknik.
Precis.
Men vi har ju alltså avverkat nu två mixbord, och MBV har lovat att köpa in ett nytt tredje, ett digitalt top of the line mixbord.
Som inte heller kommer funka, men det...
Nej, det har ju varit snack om ett spöksör som kan vara från någon typ av... Ja, som har någonting med elektriciteten och jorden att göra, som kan plockas upp från andra datorer i huset, från elledningar i golvet, från whatever, från köket, från diskmaskinen. Exakt, gastarna och gamla poddare.
Men fear not, vi har ju jävligt mycket idéer för hur vi ska utveckla den här podcasten, och det är så tråkigt om man har alla de här idéerna som man vill genomföra att man inte kan göra det på grund av tekniska begränsningar. Men vi har blivit lovade, som sagt, att det ska bli bättring från och med nästa vecka, så att vi beslutar ändå oss för att tuta på den här veckan och köra ett lite ett litet Cleveland fokuserat avsnitt. Men vi ska börja som vanligt med feedback från förra gången vi körde.
Ja, just det, och förra gången var ju ett spontant avsnitt, eftersom vi inte kunde göra Cleveland-avsnittet då.
Precis.
Vi har inte haft jättemycket feedback. Däremot hade jag en jävligt kul anekdot från beef-avsnittet här, som jag glömde berätta. Och det var ju när jag snackade med Erik från Millencolin om Joel Rifkin och hans seriemördande och Seinfeld-medverkan och så vidare. Då sa ju Erik även att Millencolin också hade haft ett beef med framförallt Pennywise, men även NoFX, som var väldigt, väldigt nära att sluta med slagsmål. Och dock var ju det här ett helt ofrivilligt beef, som sprung ur att när Millencolin släppte Penny Beach Pioneers-skivan, som var, det var väl 2000 blankt här för mig, som också var deras... de hade ju utvecklat sitt sound lite, och sa i någon intervju för någon tysk blaskare att ja, men vi försöker inte trampa så mycket i gamla fotspår och försöker tänka lite nytt. Och drog då en referens till att liksom, precis som att alla Slayer-plattor låter likadant och ska låta likadant, så till exempel band som Pennywise som levererar platta på platta som låter likadant. Inget ont uppsåt med den. Men då hade ju någon citerat den här Millencolin-intervjun för någon som hade berättat det då, för bland annat NoFX och Pennywise. Och kanske spetsat historien lite, så att det börjar med att Millencolin spelar på samma festival som NoFX. Och NoFX är ett mellansnack, typ dedikerar en låt till Millencolin. Och det lät väl typ som att NoFX var lite förbannade. Typ kallar Millencolin för världens bästa band, och att de trodde att de var någonting liksom. Och senare på kvällen så kommer Fletcher från Pennywise och lyfter upp Matte, gitarristen, i kragen och liksom, vad fan går ni och snackar för jävla skit om oss?
Åh, oh, fan.
Och ja, Milan, de hade ju inte en aning vad är frågan. Så, ja, när de hade... ja, de fick väl liksom snacka ut så att det här är typ något jävla missförstånd av ett missförstånd, typ. Och sen var de kompisar igen.
Man får akta sin tång när man snackar med tyska pressen, alltså. Ja. Vilka fan det var.
Ja, men precis. Man får fan komma ihåg att rör man sig i samma ankdam så kommer man ju få stöta på de här personerna som man nu dissar ofrivilligt eller inte förr eller senare igen.
Spännande.
Sen fick vi även tips om någon på Facebook att det finns en beef mellan Larna i 59 och Dennis Luxén.
Som vi förhoppningsvis kan reda ut när Larna kommer på besök.
Ja, har inte bjudit in honom, men det måste vi fan göra.
Det måste vi göra, för fan.
Jag har inget mer info var det är, nej.
Nej, jag vill inte rota i det heller riktigt.
Det vill vi. Kom igen nu.
Det måste nu. Vi göra. Sen hade jag lite tråkigt här förra lördagen och gjorde en compilation med de fulaste omslagen i punkhistorien och la upp som ett litet galleri där på våran Facebook. Mycket nasty shit.
Där. Mycket så här, jag vet, Bigfoot-vibbar, liksom tidiga Bigfoot-sketcher såg det ut som på vissa omslag.
Eller någon amatörn. Som precis har fått tag i Photoshop och...
Ja, exakt.
Ja, det var en mörk
att lära alla era effekter på en och samma gång
i skivomslagsskapandet när Photoshop kom.
Så bara, shit, vad coolt det ser ut. Plastfilm. Det ser nästan verkligt ut. Bara,
ja, man undrar ju hur vissa tänkte, alltså.
Ja, jag drog ju direkt Jakob Wondersson la ju upp bild på den första Infest-plattan som är något gräsligt. Det ser ut som Airbrush. Och jag tänkte direkt, jag bara, ah, okej, det här var när Airbrushen var ny och folk inte kunde hantera det. Men det visade sig att Airbrush det har funnits sedan 1800-talet. Så där var jag helt ute och cykla.
Men vi vill ha mer fula omslag.
Ja, för fan, langa dem.
Ja, det finns ju mycket där ute. Fick även lite tips på Gigi Allen-omslag som inte är så smakfulla heller.
Nej, det kan jag tänka mig. Ja, något mer som kom i feedback-korgen, eller?
Nej, jag tror att folk gillar låtarna vi spelar i alla fall.
Ja, det var kul.
Hörde någon som pratade om Stim och grejer? Det skiter vi ju blankt i.
Faktiskt. Sen har det ju hänt en hel del sen vi såg sist. Ni har ju varit i London bland annat, som vi ska komma till. Men vi kan väl börja top of the list här av grejer. Ett band som inte har... Eller som jag tror vi citerar i något tidigare avsnitt, har turnerat i över 10 år på samma demo.
Ja, på CDC. 4 låtar.
Har äntligen släppt nya låtar.
Ja, det har jag fan inte hört, men nej. Det ska bli spännande.
Ja.
Jag tyckte Skogis sa väl att det skulle vara lite neometal-hållet.
Ja, precis. Lite stilbyte. Men jag tror de bara har premiärat någon låt. Och sen så ska det väl komma.
Ska de turnera 2 år på den?
Ja.
Exakt. Har vi väntat 9 år på nya låtar så kan vi vänta 2 veckor till innan vi kollar upp det. Men...
Precis. Mm. Men det får man ta och kolla in. Sen så, några fler nya släpp, eller nya låtar som har släppts, Crowd Deterrent och Race Riot bland annat.
Ja, de har väl båda inspelade plattor tror jag, som ligger och väntar på att någon ska ge ut dem.
Mm.
Jag har inte hört något av det, men det är ju kvalitet, det förstår man ju. Sen såg jag en nytt band med folk från bland annat Bitter End.
Ja, just det.
Shadow of Doubt. Som lät jävligt bra. Det var ju snacket om att det var kanske en modern tappning på det här Only Living Witness-soundet.
Just det.
Och det är ju ett band som man kanske då får ta och kolla upp igen. För när det begav sig på... Ja, fan vad det var någon gång på 90-talet där. Så vart man inte jättestokad direkt.
Nej, precis.
Men det ska de fan ta och kolla upp både Shadow Doubt och göra... Only Living Witness, ett försök till dem. Sen såg jag att det var ett pre-order uppe på ny Lifeless LP.
Just det.
Jävligt nice.
Samtidigt vart som...
Det är Fastbreak, alltså Wisdom in Chains-killarnas bolag.
Cool.
Jag tror att det kom upp ungefär samtidigt som Hate 5-6 släppte någon ny video med dem också. Från ett liveklipp. Kan det ha varit This is Hardcore? De har ju, Hate 5-6 har ju kört någon slags upptrappning nu med att släppa det absolut sista från This is Hardcore förra året. Frågan är om Lifeless inte var med där också. Men det ska bli intressant att se hur de låter i alla fall på det nya som de kommer att släppa.
Ja. Fan, det här är spännande för mig. Det känns som jag inte har varit ute på internet på ett tag. Inget märkt.
Sen är ju omslaget till nya Bitter End-plattan uppe.
Den kan jag ha sett, kanske. Den är lite gulaktig, eller?
Jag har för mig att den var grå med en amerikansk flagga på någon militär anläggning, tror jag.
Mm.
Kommer sommaren 15 i alla fall. Det ser man ju verkligen fram emot.
Just det.
Så att Disgrace har preorder på en ny platta, en fullängdare. Och det är, Disgrace är ju 4/5 av Twitching Tongues som spelar mer metal.
Okej.
Okay. Hårdare, så det är bra som fan.
Det måste jag kolla upp.
Och fan, finns det mycket nytt här för mig?
Ja, Anchor släppte ju sin andra låt från uppkommande plattan Distance and Devotion, va?
Ja, just det. Och vi skulle ju lyssna på den här live och komma med lite nya åsikter och kommentarer. Men jag tror inte tekniken är med oss, så det går nog inte att göra.
Nej, precis. Det är den
har ni lyssnat eller?
Nej, jag tänkte göra det.
Ja, vi tänkte, men vi kan göra så här, vi pausar snabbt och så lyssnar vi på den, så kan ni göra samma sak. Och så återkommer vi efter att vi har gjort det.
Coolt.
Så går det på 2 sekunder här. Yes, då var vi tillbaks, då har vi lyssnat på Anchor Losing Faith, som finns i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Men jaha, spontana reaktioner.
Att det låter exakt som Suicide File.
Ja.
Visst gör det?
Ja, jag fick lite, ja det.
Jag gillar Suicide File, så jag inte.
Nej, jag fick lite Refused-vibbar på sina ställen.
Ja, det var ju...
Det är rock med skriksång, typ.
Förra låten fick man ju jävligt mycket tanke till, ja men, svenskt sent 90-tal till 2000. Den här som Mark benämnde som Karlingsdöden. Ja. Men det här tyckte jag lät mer modernt. Verkligen. Jag tyckte det var jävligt bra, faktiskt.
Ja, mycket bättre än den första låten som vi lyssnade på från det här släppet i alla fall. Tyckte jag också.
Kan bli bra.
Ja.
Om inte annat så har Karlingsbutiken något spel ett år till.
Nej, jag bara skojar.
Ja, apropå det, på inskickade låtar. Jag snackade ju med... eller vi fick ju från Jorge i Växjö. Han tipsade om sitt band Nackskott när vi snackade med honom inför det här nyårsavsnittet.
Just det.
Och de har ju fått ut sin... det som... ska bli en sjua, hoppas jag. En 7-låtars i alla fall som ligger uppe på Bandcamp som jag har lovat att recensera. Och då är det Bandcamp Nackskott HC, för att inte blanda ihop med ett Nackskott som är någon sorts suicidial dödsmetall från Stockholm.
Okej.
Okay. Men utan att gå in på för långa recensioner här, så tycker jag att det var... Första var ganska svårt att genrebestämma. Så det är ju hardcore punk. Och jag får liksom lite tanke till rövsvett av någon anledning.
Ja, men det vet
jag. Inte för att det direkt låter så rövsvett, men det är liksom det här med
namnet.
Liksom klassisk amerikansk hardcore fast på svenska med jävligt punkiga texter. Bra och hög sång, men jag tyckte det var lite för simpla riff faktiskt, men... Nej, jag vet fan, man får bilda sin egen uppfattning. Checka upp det, Nackskott.
Sweet. Det är inte bara Anchor bland de svenska banden som har släppt nytt den senaste tiden, utan även Västerås No Saving Grace kom ju ut med ett spår från det nya släppet. Har ni hunnit lyssna på det?
Nej.
Jag gjorde det, det var jävligt götta, men jag kommer inte för mitt liv ihåg. Kommer inte ihåg låten nu, men
ska vi lyssna på den och ta en paus?
Nej, vad fan, det går inte.
Nej, vi kan hålla på så här.
Men de som har lyssnat på de första, vad fan var det, 3 eller 4 låtar?
Tre,
de vet tre ju vad, spårs. De vet ju vad de är, vad de kommer få. Svinbra, ja. Tycker jag.
Verkligen.
Ja, sen är det lite spelningar på gång i Örebro. Ja, nu närmast, om vi ska ta det i ordning, så är det Spruckna Knogar-releasen som är nu på fredag den 6:e, och inte lördag den 6:e som jag sa i förra avsnittet. Där vi även ska göra våran DJ-debut.
Jag kan låna, utlova en scenshow utöver Avicii alltså.
Yes. Och men det jag tänkte närmast på är ju den 28:e med Neighborhood, Bitter Taste of Life, District Conflict med mera på Tegelbruket.
Precis. Det är TB Hardcore som sätter upp det med Jens Nogren i spetsen. Så det kan nog bli ett trevligt där. Lite uppvärmning för Alive and Well, spela ihop sig lite. Ja, men det blir nog nice.
Jävligt kul också att Alive and Well har en förfest.
Ja, precis. I Stockholm. Med Survival och lite andra band, va?
Jaha, var det i Stockholm?
Ja, Gula Villan är det väl?
Aha, vad sen? Det är ju en timme längre bort från Örebro.
Bort var? Efter festen? Det borde man börja ha.
Hemma hos dig?
Ja, lätt.
Nej, men och det blir ju sjukt rolig vecka, Alive and Well-veckan där. För det kommer ju lite inrest folk. Jag vet inte om vi planerar att göra någon Alive and Well-special med arrangörerna också. Och,
det ska vi lätt göra.
Och kanske fånga upp lite folk utifrån för intervjuer och sådär. Så att... det ska bli jävligt kul.
Tyvärr krockar det väl med Millencolin releasefesten.
Ja, precis. Det vet jag inte. Ja, jag har köpt biljetter den.
Ja, jag är inbjuden. Och det är lite som när Don Corleone bjuder på bröllop. Det är en inbjudan man inte tackar nej till. Men förhoppningsvis så går det att kombinera.
Ja, precis.
Hörde även att Neighborhood, som då kommer spela i Örebro den 28, har en LP med release datum någon gång 2016.
Nice.
Det är bra med framförhållning alltså.
Verkligen.
Ja, apropå framförhållning eller inte, så såg jag även att det har skrivits en krönika i New Yorker om New York Hardcore. Mm-hmm. En lång och väldigt välskriven en krönika som handlar om då ja, framförallt då den här nya New Hardcore-boken, men även om Steven Blush American Hardcore och John Josephs Evolution of Cro-Mag. Ja, ganska intressant.
Låg artikeln ute på nätet eller?
Ja, det finns länkar om man söker lite. Men det jag blir mest intresserad av det här var ju att sist det skrevs om New York Hardcore i The New Yorker, så blev det uppföljningar med att de här karaktärerna från New York Hardcore-scenen fick sitta med i alla talkshows.
Mm-hmm.
Kommer jag ihåg kanske att vi länkar lite roliga klipp här när vi
just det.
Var inne på det en annan gång. Så det får man ju hoppas på nu, att det blir morgonsoffan för Harley och JJ och guys and girls.
Kan vi många bra citat från den.
Ja, jag såg även att lite där folk som tog fasta på att Harley sa att han var men typ knacka artsy faggots när de började flytta in en massa hipsters till New York.
Fy fan.
Och han var ju noga med att poängtera då att jag spör dem inte för att de var bögar utan för att de var artsy.
Artsy.
Och där stod det även att Harley debuterade som författare när han var 9 år med en poesibok.
Lol.
Så han det är inte artsy eller vadå?
Jag vet inte, men så han har ju många strängar på sin lyra.
Källkollen på den som har författat den där också är ju fantastisk. Moving on. Har vi något mer från... Ja, vi ska ju snacka om en London-trip också ju för fan.
Ja, just det. Ja, fan, det finns ju rätt mycket att säga. Vi har väl både en liten modespaning och ja, vi kanske nämna något om de olika banden som spelar.
Ja, men börja från början då. Vad var line-upen?
Ja, line-upen var ju från början Redemption Denied som ställde in och ersattes av ett för mig nytt band som heter Ironed Out. Och det här är folk från massa andra.
Det var ju, ja, ska vi ta alla som spelar Ironed Out?
Crippler, Cold Hard Truth.
Ja, just det.
Fury of Five såklart.
Just det. Men
alla de tre Londonbanden hade ju samma medlemmar.
Okej.
Okay. Ja, i princip.
Mer eller mindre. De bytte instrument.
Okej. Okay. Men direkt band them out, hur var de liksom? Det var sjukt länge sedan de spelade, eller?
Ja, han sa ju The Return to London. det var jävligt bra. Lite ny lineup vad jag kunde se sen jag såg dem sist.
Han, den lilla killen som alltid hade blåa tira, var ju inte kvar.
Nej, det var ju den andra sångaren. Mm. Som vi har ju sett dem två gånger med kanske ett år emellan tidigare då. Och båda de tillfällena så hade han ju en blåklocka. Och han, jag tror det var någon spelare här i Örebro att han precis hade suttit häktad en längre tid för att han var en jävla troublemaker.
Okej.
Nej, men det är ju Band Them Out är jävligt bra. Det tipsar jag varmt om. De har en mini-CD som är den bästa. Och en fullängdare som också är bra.
Fett.
Och det är ju ganska teknisk metal hardcore, fast inte metal hardcore. Och så kör de ju då på den här crossover engelska spanska hittepåspråket som ja, det är Pierre från Knuckle Dust som sjunger och hans karaktäristiska sångstil. Jävligt bra.
Det är jävligt bra sång. Ja. Och det är mycket sång, det är det som är grejen.
Och Bandemat har ju, de har ju liksom de andra tre Londonbanden två sångare. Och andra sången i Bandemat kör ju bara utdragna ljusa skrik. Något som var lite roligt var ju att den här andra sången då, som jag inte vet vem det var riktigt, försökte hela tiden ha allvarliga mellansnack mellan låtarna, men han lyckades inte så bra, så det slutade hela tiden med att folk skrattade åt
den. Nästan hånlog lite. Ja, drar in grejen.
Ja, han försökte verkligen typ ta upp något politiskt, och så kunde han inte formulera sig riktigt, och så var det bara alla garv och klappan på huvudet liksom.
Cold Hard Truth då?
Ja, alltså, jag tycker det är rätt bra på skiva, men jag är inte riktigt så peppad. Det är ju jävligt hård nybitan liksom. Mm. Och för mig så det blir inte lika hårt som det här klassiska London stuket Ruction. Jag vet inte riktigt vad det är, men när man har mellansnack eller liksom ett morspepp som är whoop whoop.
Ja.
Jag menar, det är ju den klassiska hälsningsfrasen för Juggalos liksom. Det kan inte bli hårt.
Han var ju precis ut ur någon typ av fängelse.
Ja,
han såg ju faktiskt ut som någon som har suttit i fängelse.
Ja, så klassisk rysk kriminell outlook.
Mm.
Och så han var så jävla gymtränad, och det är ju någonting med folk som lyfter mycket vikter, att man får en väldigt oskön uppsyn i nyllet. I och med att man tar i sig jävla mycket, så spänner man ju alltid alla ansiktsmuskler, så man får ett sånt jävla oskönt utseende på nyllet.
Ja, men han är inte superfager heller med alla sina jävla tatueringar liksom.
Nej, man såg ju att det var ju mycket gamla bleka Sikorol-logger och sånt där under alla tribaler.
Han bumpade in i mig på Fury 5, så jag flög in i ett bord.
Kör han sitt vita wife beater linne också? Eller?
Det är klart han gjorde. Och Adidas prasselbyxor. Och en Adidas puffjacka med pälsluva som man hade på sig i början.
Han låter som en jävla seriefigur.
Men, ja, lite okay. Så. Men måste ge eloge till trummisen som verkar vara för jävla bra.
Mm. Till skillnad från trummisen i Crippler.
Oh, shit. Som sabbat typ hela spelningen.
Alltså.
Och övriga Crippler-medlemmar är ju rätt duktiga på att spela. Men trummisen var ju direkt rötten.
Oh, fan.
Ja, vad ska jag säga om första bandet då, Iron Out, som var ett nytt band. Det påminner musikaliskt väldigt mycket om Ethan Concrete. Två sångare med blandad skönsång och lite rap och lite gruffsång.
Hårt, inte så mycket two-step.
Nej, men den stora behållningen var det är att Wemma från Knuckle Dust, som spelar gitarr där, spelar bas i det här bandet.
Aha.
Och det var en fröjd att se, för han var jävligt grym. Han spelade med fingrarna och funkade.
Nice.
Och man
så skrattade lite nu.
Ja, det såg så jävla gött ut när han spelade. och vi har ju snackat lite om när vi pratade om Knuckle Dust, hur fan de klarar och spela när de är så jävla pårökta.
Ja.
Men man förstår ju att de här killarna, de är ju jävligt duktiga musiker.
Mm.
Så att de kör väl det bara för...
Har berättat i podden om Pressurefest när han inte hittade sin bas och glömde gå av scen och grejer?
Nej, berätta.
Nackelda spelar väl typ... Först
tappade... Men sa du bas? Var det... Var...
Eller gitarr menar jag.
Ja, det var Wemma.
Ja,
typ Big Blacka, ja.
Man såg verkligen på han typ började titta runt på scenen. Vad fan är min gitarr någonstans? Sen hittade han den väl och sen typ, ja men körde setet. Lät svinbra. Alla går av. Då står han kvar och fortsätter. Spela, vänta på nästa låt. Ja, vänta. Ja, vi har slutat.
Noll koll. När var det här då?
Ja, det var 2007,
5, 3, 9.
Däremellan.
Ja, tyvärr kan jag inte kopiera den här Cockney-dialekten, men det var bara ett sånt jävla skönt mellansnack. Och det är ju alltså, vad fan, svenskar har ju någon form av förkärlek för det engelska, men det är liksom det här, den där tipslörda kulturen. Att man tycker att Cockney och engelska, det är ju det vackraste språket i hela världen. Men han sa väl någonting i stil med, "This for the old bill. Cunts, all of them." Och sen kommer låten ACAB liksom.
Nice.
Theory of Five då? Eller ska vi, ja. Ta i ordning.
Crippler var ju näst ut. Också två sångare. De verkar ha bytt sångare för... jag känner inte igen den nya andra sångaren. Crippler som är... Som jag tycker det är jävligt bra, klassiskt engelskt. Engelskt snitt, och det är ju ett av de nya engelska banden. Bara släppt en enda platta, vad jag vet, en mini-CD från 2013. Svinfett. Crippler LBU heter de. Får kolla upp.
Mm.
Ja, sen var det Fury då. Och det är ju Stickman med ett gäng inhyrda knäktar. Massa folk från BFL. Jag vet inte om man har flyttat till...
Fem medlemmar och fem kam- och cargo-byxor på scen.
Ja, så jävla rätt. Och man har ju läst lite på interwebs om att Stickman har varit jävligt sjuk på den här turnén. Att han har varit febrig och typ så här, krigat sig igenom alla sätten.
Precis, det var ju ryktet om att det inte skulle bli av.
Ja, och faktum är att jag själv var jävligt sjuk. Och låg helt jävla orörlig på fredagen. Hela dagen och var väl fortfarande sliten när vi drog där på lördag natt. Men ja, fan. Det går
både du och Stickman var i hög form på
fan,
söndagen.
Vi levererade. Jag vet inte om han sa det. Jag stod ju längst fram för att inte bli mördad av människor.
Vad var det på för spelställe?
Det var någon typ av bar.
Ja, det var ett litet ställe. Okay. Alltså, det var ju kanske 100 pers där. Ganska fett för att det var en balkong runt hela skiten också som var jävligt låg, så att det var liksom två nivåer med folk.
Okej.
Så det var jävligt näst. Men jag vet inte om han sa det i micken eller om han sa det till sina polare på scen, att efter den här den nya låten The Real Is Back, så sa han bara, "Oh shit, that was my critical point, I'm good now, but I was so close to passing out."
Shit.
Typ såhär, I'm safe now, but oh, so close to passing out.
Annan rolig detalj var att han hade en skön surflook going.
Ja.
Långt krulligt hår.
Men spel...
En till rolig detalj, att han spelade introt från sin egen telefon.
Ja, exakt.
Hörde den i micken.
Det här varningssignalen som är introt på At War With The World. Ah. Spelade han upp från Spotify i micken från sin mobil. En mobil också som hade ett kamoskal.
Men lirar hon här låta från No Reasons To Smile också, eller?
Jag kommer fan inte ihåg vilka låtar, men de spelar Tasty Steel som är med på, som är en demolåt. Och då tänkte man ju, engelsmän gick igång som fan på den, och då tänkte jag verkligen att fan vad Fury 5-demosarna har format London-stuket rent musikaliskt.
Men hur många datum var de gjorde på sin Europa-turné nu som de var ute på? För det var ganska sparsamt, va? I alla fall Skandinavien. Det var bara Helsingfors och sen London som var...
Ja, och sen...
Måste jag spela till Tyskland och sådana
grejer. Ja, 67 spelningar i Tyskland typ.
Mm. En klassisk European Tour.
Verkligen. Nej, men det var jävligt fett. Och Av någon jävla anledning så var ju, ja, det var jag och Pierre och Papi från Ruction Records. Vi var de enda som inte var 2 meter på det där stället, tyckte jag. Och alla vevar ju så jävla hårt, så man får ju liksom, ja, man får ju vara glad att man kom därifrån, tycker jag. Vad fan.
Åkte in i ett bord, att det var det värsta, det var gött. Det var modespaningen då.
Ja, och modespaning, alltså England generellt är ju jävligt tacky och jävligt ghetto. Och grejer som inte syns i Sverige så ofta, som var ganska vanliga grejer, var ju till exempel gympapåse. Alltså en tyg, eller en plast.
En klassisk gympapåse.
Ja, en plastpåse. Som plastpåse,
ja.
Jag tror i och för sig att det kommer här också. Men...
Och sen tajta mjukisbrallor, korta jackor, man purse. Och sen var det ju...
Gärna om man hade de korta, tajta mjukisbrallorna, ha en tajt tröja i samma färg. Så det är nästan en One Piece-stil.
Och sen var det en snubbe som hade en GoPro-kamera i ett pannband. Och sen, det är ju också klassisk engelsk stil med så här, steka kläderna och se ut som antingen casual-stilen eller se ut som någon sorts jåtåkare liksom.
Mm-hmm.
Och sen något annat som man verkligen inte ser så ofta är e-ciggen.
Ja, just jävlar, det.
Och framförallt Bandemout körde hårt på den. Det var ju som att vara sin egen rökmaskin med den där hela e-ciggen.
På scen också, bara skickar runt den där lite.
Men jag undrar om man har ett extra öga för stereotyper när man är utomlands, alltså, eller hur fan det där är. För jag tycker man alltid ser sånt där. Det var samma sak när vi spelade i Polen sist. Varenda jävla band hade ju hel träningsoverall liksom. Ja.
Man hänger ju där under lång tid, känner ingen, man står i ett hörn och kollar på folk.
Ja, exakt.
Men något som också är... skiljer sig lite från den svenska scenen är att det är så jävla mångkulturellt.
Mm.
Så i banden som spelade så var det ju, alltså, det var inte många vita.
Mm.
Och det, alltså, det känns ju, det är konstigt att man ska bli peppad av det, men det känns i alla fall fräscht på något sätt.
Ja, verkligen.
Jävla mix på folk från alla världens hörn som samlas i den här smältdegen som kallas för London.
Inte bara vit medelklass.
Ja, jag tror det känns generellt som att det är ganska dåligt med medelklass i engelska hardcore-scenen. Det känns som att alla är fan rätt fattiga knegare.
Mm. Ja, men fett. Det lät ju jävligt, som ni hade jävligt kul i alla fall.
Ja, svinkul. Det var ett jävligt långt, nästan ett nereportage.
Ja, men det gillar vi ju.
Ja, ska vi gå in på dagens tema kanske då?
Yes, vi snackar film.
Every time I go out of town, the kids come up to me and they ask, is Cleveland really as fucking violent as I hear? And it's fucking true. You motherfuckers are the most violent motherfuckers I've ever seen in my life. This song goes out to you and your hate for humankind. This song is called Die Hard!
Och nu känns det direkt så jävla misspepp att vi inte har våran Clivo-expert här.
Verkligen.
Men det är ju en dokumentär om Cleveland-scenen på gång.
Mm. Och jag menar, det vi kommer göra idag, det är väl mer att skrapa på ytan av de mest influentiella banden. Säger man så? Säger man inte inflytelserika? Men ja.
Första lät bättre.
Men,
du ska inte tveka, bara säg och sen.
Ja, men exakt. Men vi kommer att prata om lite viktiga band för Cleveland-scenen och försöka knyta ihop det i någon slags röd tråd här.
Ja, apropå röd tråd här, så inför när vi skulle göra Cleveland-avsnittet första gången så gjorde jag ju en liten graf här på folk som har spelat i olika band och hur de här banden hänger ihop.
Ja, och den finns väl att spana in på vår Facebook-sida, va?
Precis, och... jag började då med att lista alla medlemmar. Man kan ju tänka då att till exempel Integrity, som man får väl kalla för moderskeppet i Clive och Hardcore, att de har ju haft ungefär 40 medlemmar under tiden som har gått.
Mm.
Så då blev det helt plötsligt att alla har ju spelat i alla band. Så jag strök den idén och listade helt enkelt folk som har spelat samtidigt under en, ett visst släpp. Och ja, drog lite pilar mellan både det ena och det andra bandet. Vad man kan utläsa av det här är väl att det liksom det första bandet i den nya vågen av Clevo Hardcore som är från ja, men, alltså början på 90-talet är ju Integrity. Och den line-upen som egentligen var Die Hard från början som sen bytte namn till Integrity har ju kan man väl säga varit roten till alla efterkommande band. Och den absolut röda tråden är ju Melnick-brorsorna med Aaron på gitarr, gitarrguden, och Leon som spelar bas i de flesta banden, som de två har ju spelat i princip alla Clevo-band. Sen finns det dock ett brödrapar till som är bröderna Urba.
Tony
och Chris Urba, som vi inte kommer gå in på så mycket på deras band, så det tror jag vi sparar till nästa Clevo-avsnitt.
Det tycker jag verkligen.
Ja, vad fan, var ska vi börja? Ska vi så Integrity är ju den stora biten. Ska vi börja med något annat band kanske?
Ja, vi kanske skulle kunna börja med One Life Crew då.
Kontroversernas band.
Ja, men verkligen.
Vad menar du då?
Ja, det ska vi strax få höra lite prov på. Men jag tänkte vi skulle börja med att bara, för de som inte känner till dem, så är ju One Life Crew ett straight edge hardcore band som bildades i Cleveland runt 94. Och bestod ju då bland annat av Chubby Fresh som var med i Integrity från början där. Men framförallt då min Steve Murad på sång, Blaise Tischko på gitarr och John Todd på bass, och då Anthony Pines aka Chubby Fresh på trummor. Och man kan ju säga att det hela One Life Crew kommer ju då dels från Confront som var bandet innan, men också ett annat band som heter Mean Streak som väl var Murads gamla band innan de blev One Life Crew.
Ja, precis. Det är väl i princip One Life Crew som bara har bytt namn på grund av beef med namnbråk med ett metalband som hette också så. Och vad jag vet så har inte Mean Streak släppt någonting förutom en låt på på den legendariska samlingen Only the Strong.
Just det. Men för One Life Crews räkning så finns det i alla fall ett jävligt ikoniskt släpp som de gjorde på Victory Records. Och det är ju Crime Ridden Society från 1996.
Ursäkta, är det den som är Victor's biggest mistake?
Ja, fråga Victory om, men...
Nej, men det är någon grej. De typ la i lappar i alla skivor och skrev så här: this is Integrity's biggest mistake. Eller var det någon Integrity-skiva?
Nej, ja, absolut. Jag vet inte. Du, Robin, är ju lite ordförande för den här punkten. Du har
ja, men alltså, nej, men alltså fyll i om du har grejer. För att liksom... Jag vet ju bara att de efter att Victory och OLC började beefa, eller ja, det blev strul mellan dem av anledningar som jag ska komma till, så konfiskerade de ju samtliga exemplar av den här skivan som de hade kvar.
Ja, ryktet säger ju att efter att Victory kickade ut One Life så förstörde de alla ex av CD:n, LP:n och kassetten. Sen vet man väl inte hur det är med sanningshalten i det. Jag menar, Victory och Tony Brummel har ju en ganska ganska dåligt rykte för att gilla att tjäna pengar, så att de slängde alla de här skivorna.
Så när Mikey Hood skrev någonting till Tony nu, tror jag var veckan?
Nej.
Han hade en lång harang om värdelös han var. Meet me in the streets, typ.
Ja, Hoods har ju en skiva som heter The King is Dead som handlar om att skivbolagskungen Victory är döda och kan dra åt helvete typ.
Jag tror det inlägget handlar i princip om att de hade fått lite pengar för någonting.
Ja, jag vet inte, ska jag dra One Life Victory Records grejen eller?
Ja, alltså go ahead.
Alltså man kan väl säga att det börjar väl osa lite katt om One Life Crew efter att de släppte den första plattan eller miniserien. På grund av att det finns väldigt rasistiska undertoner.
Ja, bland annat låten Pure Disgust är ju många en omstridd låt och sägs väl vad det är som blev upptrappningen till.
Precis. Och det som fick bägaren att rinna över är ju under en spelning på Cleveland Hardcore Fest så backar de väl upp den här låten med väldigt dåliga argument och det resulterat i ett riktigt jävla rallarslagsmål med band och med publik där också det sades mycket konstiga saker. Och det här gjorde ju att Victory Records kickar dem på plats i princip. Och då först gick ut och skrev ett långt ursäktat brev som de skickade till alla sina mailorderkunder och så vidare.
Ja, om jag får fylla i det bara lite så det finns ju faktiskt på film det här slagsmålet som hände på Cleveland Hardcore Festival. Och det är ju ganska roligt där, för de inleder ju med Murdario Stomp, men sen så kör de ju Pure Disgust, och precis innan de drar igång med Pure Disgust så skriker sångaren att get the fuck out of my country. Och det får ju, man ser ju att folk går liksom igång när Murad skriker, att folk bara så här. Men sen är det ändå folk som börjar sjunga med, men helt plötsligt hoppar en snubbe upp igenom fingret och då, det är då det liksom
bråkar lös.
Ja, och som du sa, Victory Records skickar ut 1000 printade kort med förklaringar till varför de har lagt ner skivan. Och rätta mig om jag fel här, Danne, men var det inte just det här som gjorde att Kremlin Society, Victory Pressen, blev så jävla eftertraktad i samlarkretsar efter det här, eller liksom?
Fast den är, det är så dyr är den ju inte. Det är ju 500.
Ja, men det är väl, alltså, om man jämför med övriga Victory-släpp från den tiden så är den ju dyr. Och det har ju säkert blivit, alltså det här är ju en del av myten One Life Crew. De är ju kanske ett av de mest omtalade banden.
En annan del av den där myten som kom ur att de droppar från Victory var väl det här att han trummisen hade börjat typ prankcalla massa högprofilband som låg på Victory Records, typ Earth Crisis och jag vet fan vilka det var mer, men
Snapcase,
jag försökte leta på de här inspelningarna, men det var ju svårt.
Ja, men sa vi inte det sist att jag hade hittat en tape med hans busringningar?
Ja, okej.
Eller jag såg att det finns i alla fall. Mm. Att det är någon som haft dem och pressat upp på en kassett här.
All right.
Senare.
Vi bör ju få tag i dem, alltså, till nästa avsnitt kanske.
Ja, det borde ju oss för. Kan jag väl säga att Crime Ridden Society är en raritet, att den är dyr. Lite kul anekdot när jag och brorsan och några polare skulle åka och kolla på Onkel Konkel. Så hade vi ett litet pitstopp i Västerås och gled in på den lokala skivbutiken och brorsan köpte Crime Ridden på CD för 20 spänn.
Shit. Men lite i anknytning.
Säga vad man vill om kontroverser hit och dit. Det är jävligt bra låtar.
Ja, men det är ju det. Det var ju, alltså, jag kom i kontakt med One Life Crew första gången när jag köpte samlingsseden Victory Style på Rock Records någon gång på 90-talet med bytt prislapp. Och man ser den här bilden, alltså när Mean Steve står i Tony Hilfiger-jackan och med de XR Construction Glovesen. Mm. Och den bilden är så jävla mäktig. Och alltså, säga vad man vill, men Crime Ridden Society rent musikaliskt är det så in i helvete jävla bra.
Verkligen.
Sen är det väl Pure Disgust, det är väl bara jävligt konservativ höger amerikansk politik.
Ja, alltså One Life har aldrig stuck under stolen med att de är republikaner. Men alltså det är ju om man ska vara helt ärlig, så är det någonting som skär ganska mycket i med den låten. Jag har själv sjungit den live när jag gästat för band. Och alltså det känns så här, på den tiden så var det ganska mycket spänningar inom svensk hardcore mellan Örebro och alla andra. Och vi... Det känns som att våra band gick upp och spelade One Life Crew cover lite som att fuck you till alla andra som inte kunde acceptera det. Jag vet att Dead Reprise spelade i Göteborg och körde Murderous Dome som ett intro och ljudteckningen direkt drog kabeln till strömmen liksom. Så jag vet, jag vet fan, det är jävligt skeva texter, men det, ja, det handlar ju om immigrationspolitiken, och de har ju ungefär samma skeva resonemang som Sverigedemokraterna har, att vi för guds skull inte rasister, men du ska fan inte vara i mitt land.
Exakt.
Och till ekvationen kan man ju säga då att alla i One Life Crew är ju av någon typ av härkomst. Mm. Men det är ju då att de illegala invandrarna, det är de som ska bort liksom.
Men det är ju typisk jävla republikanretorik liksom. Och det har de ju bara steppat upp på senare år. Men...
Ja, exakt. Liksom, Crime Ridden Society är ju det enda släppet som är ett riktigt släpp. Uppföljaren American Justice är ju, alltså då blir det ju helt plötsligt...
Ja, de försöker kapitalisera på sin liksom
provocerande
PC-image liksom.
Verkligen, och
om man ska... Släpper inte en split 7 med något?
Ja, den...
På riktigt nazi-band.
Ja, de har släppt två split 7.
Empire Falls och sen något.
Ja, men precis. Och Empire Falls sadlar ju om från ett ordinärt hardcore-band till att bli ett mer eller mindre uttalat white power-band liksom. Mm.
Men det är ju lite roligt med... Om man ska gå i någon slags ordning här, så American Justice är ju nästan lite av en split. För Pit Boss 2000 har väl, jag vet inte hur många låtar med på den skivan, men utöver det och OLCs egna låtar och alla jävla skits och skit de har på den skivan.
Ja, men alltså, det är ju skits till the next level, för det är ju radioteater liksom.
Ja, och texterna på den är ju också väldigt, alltså det, precis, om man går tillbaka till Onkel Konkel där, så är det ju lite den nivån på texterna, följt av foliehatt liksom.
Är det min Steve som är stand-up komiker?
Nej, är det Chubby va?
Nej, det är John Locke.
Just det.
Som kör stand-up, som finns och googla upp om man letar lite. Ganska, ganska rolig och inte så PK.
Men det man läser officiellt i alla fall om just American Justice, det är att när de spelade in den och de skrev den, så var det extremt hektiskt och oorganiserat. Och
ja, men man märker att det är lite av ett hastverk, det kan man ju säga.
Ja, precis. Och flera av de som skrev låtarna eller spelade instrumenten på dem har inte fått credit för dem, utan det står att det är några andra som har genomfört det liksom. Bandet själva menar att skivan var producerad av rent liksom shock value, och man ville göra någon slags...
Det märks ju nästan att det är alltså.
Ja.
Men den är ju rätt bra ändå, man måste säga.
Ja. Men det märktes ju att det blev ju någonting, för det var efter American Justice-släppet som de gick på lite uppehåll, tills de år 2000 kom tillbaka och gjorde någon slags reunion.
Ja, precis. Och där fortsatte de ju provokationer. Jag tror det var första nya One Life Crew-tishten som jag såg efter den här mitten på 2000-tals reunion var ju en tröja där det stod OLC, Obama Lynching Crew. Och det är ganska kul då. Men sen så såg jag ju att Obama Lynching Crew är ju även en slogan, eller vad man ska säga, som används av Ku Klux Klan liknande.
Mm-hmm.
Jag vet inte om det är en slump eller om... men det är ju alltså...
Var det inte något snack om
inte så smakfullt?
Rick Talife skulle sjunga också.
Ja, jo, det har jag hört också, att Chubby Fresh och Rick Talife skulle göra någon typ av One Life Crew, men jag tror inte det blev av faktiskt.
Men
en annan rolig grej var ju att de var ju edge, men de rökte väl cigarrer.
Ja, just
så det. Länge man inte tar halsblås, då är det okej.
Okay. Ja, men precis.
Ja, det är ju väldigt speciellt alltså. Jag tänker bara på det här de gjorde typ slutet av 2000-talet, när de släppte någon skiva som hette 2K Hate. Eller som inte riktigt var One Life Crew, utan det var Chubby Fresh demo-låtar som de släppte.
Kan jag även flika in på ett litet tips där med Chubby Fresh solprojekt Heavyweight som är pissbra.
Ja, just det. Det kanske var där de släppte då. Ja, jag vet inte.
Jag har inte kollat upp den där. Jag vet att det gamla One Life demos bland annat som är återsläppta på senare år.
Mm.
Ja, de dissar ju ganska friskt på både till höger och vänster. Men rolig anekdot där, så här, grej då att jag kommer inte ihåg riktigt hur de säger, men då säger vi: In cold blood, fake ass metal faggots. Integrity, real metal faggots. Men kort därefter så gick ju Chubby Fresh tillbaka till Integrity och bara spelade med dem igen.
Åh, oh, fan.
Så, men jag vet inte fan hur allvarligt de tar på de här dissarna. De har jävligt roligt det här: Drink that 40 little kid, you sold out just like Dwid. Men jag har hört någon senare intervju som typ att vi har egentligen inte personligt beef med någon, men Chubby säger att att han är lite störd på att Dwid turnerar med Integrity ensam, att han är minsann originalmedlem, så han borde ha någon, borde få några dineros för all Integrity.
För att han är propaganda. Generic drummer.
Jag skulle vilja nämna 2009 när de skulle spela på This is Hardcore, men Joe Hardcore fick avboka dem i sista stund och flytta spelningen till ett hemligt ställe för att undvika kontroversen, för det var jävla mycket outcry mot dem då. De fortsatte ju ända in på efterföljande år. Det var lite tyst kring 2010-2011, men sen 2012-2013 så körde de ju East Coast Tsunami Fest och gick ut och sa att de stöttade Mitt Romney i valet 2012 och sådär. Men i samband med den spelningen på East Coast Tsunami Fest så gjorde de en intervju där de just snackar om Pure Disgust bland annat. De kallar Victory Records för Faggot Victory Records nästan direkt när intervjun börjar, och menar att det var Victory som vände OLC ryggen för en text som Steve skrev för länge sedan. Och
han var inte med på intervjun eller?
Jo,
men ja, exakt, det är Steve och
Chubby Fresh som intervjuar. Men han, Chubby, menar då att Steve inte skrev den för att vara racist eller disrespectful. Steve själv framstår ju som en jävla foliehatt. Lyssna på det här liksom.
I'm an anti-Obamacare guy because I have children. They're gonna have children. I have lineage down the pipe. I gotta make sure it's good for them.
Ja, han svamlar ju rätt rejält i hela den här intervjun. Bland annat säger han att han är hardcore i alla delar och aspekter av hans liv. Ingen jävla Taylor Swift eller vad han snackar om. Men det är
bara love money.
Ja, precis. Nej, spännande.
En annan jävligt bra sägning från den här intervjun är att han säger: I'm an OG, ordinary guy.
Ja, nej, sjukt, men
kryddar dem lite faggot och...
Men det är roligt att de har ju släppt, vad fan är det, 4 fullängdare typ, totalt.
Jag vet inte, som sagt, jag tror att After American Justice är en platta som är
Best of, eller?
Best of, och sen är det en med de 2 demosarna.
Just det.
Och kanske 7:orna. Ja, men vet du vad? Summa summarum av den här intervjun är att man får en liten annan bild av bandet. Dels så framstår Chubby Fresh som konstigt nog rätt sympatisk, men också framstår Mean Steve som, ursäkta uttrycket, lite lätt efterbliven.
Ja, verkligen. Det må jag hålla med.
Jag vet inte, det var ju det coolaste man har sett när han stod där med sin Tony Hilfiger-jacka, men nu står han ju med en sån här Fox Racing-jacka eller sån här motocrosskläder och någon lite typ 3-4 olika bandanas, så det känns,
och uttrycker skeva högeråsikter.
Precis. Nej, speciella.
Jag tänker en liten fråga till dig då, Robin, som numera spelar i Lose the Life, och Lose the Life började väl mer eller mindre som ett One Life Crew worship band.
Ja, men verkligen.
Du har ju sagt det förut att ni har fått skit för det från Wolfdown och jag menar, Lose the Life är ju, skulle jag säga, ett jävligt politiskt band och ett alltså väldigt vänsterband, så hur har du några reflektioner på det?
Nej, men alltså jag kan väl inte tala för alla andra i det bandet, men sannoliken så hade ju Lose the Life gjort sina absolut bästa släpp innan jag kom in i bandet. Vi har inte släppt någonting så länge jag har varit med, men men helt klart så har väl inspirationen alltid varit One Life Crews snabba typ av hardcore liksom, med mycket fokus på politiken, absolut.
Men sen så får du inte säga namnet.
Ja,
så fort man hör det, så,
verkligen. Men sen så får man väl säga att det klimatet som var i svensk hardcore när Lose the Life bildades 2010, det fanns ju nästan inga aktiva klivoband i Sverige då, som spelade, eller
finns det fortfarande inte typ.
Nej, men man får ändå säga att den snabba youth crewen har fått ett större uppsving nu än det var då. Så jag tror att det föddes lite av avsaknaden kring just det också. Sen så ja, det är ju de som gillar One Life Crew i Sverige är inte så många, men de gör det väldigt passionerat.
Ja, och så, som vi har sagt flera gånger förut, att man behöver ju inte hålla med om alla åsikter som band man gillar har.
Nej, exakt.
Men både One Life och övriga Clivo band är någonting som vi här i Örebro har haft varmt om hjärtat. Men det känns som att kanske inte så många andra i Sverige har det.
Så är det ju. Ska vi gå vidare till nästa band och kanske snacka om Integrity?
Ja, varför inte? Det är typ världens bästa band. Finns det hur mycket som helst att säga.
Agreed.
Ja, ska vi börja från början?
Ja, absolut. Jag har jättemånga frågor sen, men börja från början du. Jag antar att du har gjort en del research här.
Ja, vi bara skriver ner lite olika tankar, men om man börjar då,
börja med första sjuan.
Ja, jag skulle nästan vilja börja tidigare än det. Det första de gjorde är ju Off the Bat-demon. Och på den inspelningen så hette de ju Die Hard. Men det är samma uppsättning.
Var det Dwid som sjöng på den också då?
Ja.
Ja.
Snygg logga, eller snygg skiva.
Off the Bat-demon är ju jävligt primitiv, och den finns ju som... den släpptes ju första gången då på CD som extra låta på Systems Overload. Men där det Integrity-soundet och det som kommer bli det Clivo-soundet är ju från andra demon, Harder They Fall från 1989.
Just det.
Och man kan ju då försöka tänka, hur såg övriga hardcore-världen ut typ 89? Alltså det här var ju mitt inne i den värsta, ska jag inte säga, men alltså när själva 88 Youth Crew-vågen med positive hardcore var som störst. Scenen peakade ju liksom volymmässigt i New York 1989 när de hade som mest band, och det var ju liksom Youth of Today-stuket som gällde. Och senare så tog ju New Jersey och västkusten över när New York-scenen dog ut lite där. Men alltså, som Integrity lät 1989 fanns det ju ingenting som gick att jämföra. Det fanns ju band som spelade alltså den tuffare stilen och hårdare stilen av liksom klassisk old school hardcore, till exempel från Point Blank från Orange County som släppte 2-7 första... kom 1990. Jackmouths första skiva innan de lugnade ner sig från 1989. Det finns ju vissa likheter. Så det var ju några band som hade hakat på den här lite mer mörka och negativa hardcore-stuket. Jag vet inte, Chorus of Disapproval släppte i första 91, och det är också lite mörkare, lite elakare. Men 1990 så släpps ju världens bästa samlingsplatta, eller sjua, Only the Strong. Alltså när fan är den skivan, när jag hörde den första gången, så fan då var man såld alltså.
Vilket år var det?
Som jag hörde den? Ja, det kanske var 96 eller någonting. Men alltså på den här samlingen så är det ju, det är 6 band, 4 från Cleveland, och sen är det ju Life Cycle som är Tony Victory's gamla band från Chicago, och sen Insight från Salt Lake City. Och alla de här banden har ju det här mörka, onda stuket liksom med hatisk hardcore. Och Maxar gör ju Integrity med låten Darkness som är med. Som då har de liksom, när flera band har hakat på det här soundet, så tar Integrity det ännu ett steg upp. Och alltså med, du vet, den här visksången och det jävla mörkret.
Mm.
De kan ju själva inte varit gamla då.
Nej, alltså jag tror att Duid är 44-45 i dagsläget, så de var ju ynglingar liksom.
Mm.
Och även om Integrity ofta säger att det inte finns något Cleveland sound, så får man väl ändå hålla med om att det är jävligt många band från Cleveland som har inspirerats av Integrity och låter ganska lika.
Mm.
Integrity själva är ju väldigt inspirerade av den japanska hardcore-scenen. Och ja, med band som Septic Death till exempel från Boise, Idaho. Och även influenser från industri och experimentell musik. Liksom sådana grejer som ingen i hardcore pysslar med på den tiden.
Verkligen.
Och sen följde de upp med en Contrast of Sin som är världens bästa sjua. Blandat med låtar från demon och så några nya. Och lite samma låtar var ju med då på första fullängdaren som släpptes 1991, som faktiskt kom ut på tre olika pressar på CD från början. Och på det, då satt det liksom, ja, när den fullängdaren kom, då var ju Integrity på kartan liksom. Då var de kända över hela USA och alltså säkert över, ja, i Europa och så också. Men Integ hade jävligt mycket problem med att komma ut i början, och det är mycket, mycket beroende på att både Chubby Fresh och Duid var notoriska skitsnackare. De startade genast beef med Pitbull, som var det ledande bandet från Detroit runt 1990 där. Så gjorde att Integrity inte kunde spela i Detroit. De startade beef med Chain of Strength, som gjorde att de inte kunde spela på västkusten. Och de gjorde beef med både New York och Boston-scenen. Så att de var hatade från början, inte bara för att de hade ett annat sound, utan också för att de snackade jävligt mycket skit om andra band, och de gillade liksom inte hardcore-scenen, utan de ville köra sin egen grej. Jag har även läst att Duid var en jävla prankster och att han jävlades med sina polare och så vidare. Att han på någons snubbes dörr så hade han spikat fast ett mänskligt öra som han hade fått tag på någonstans.
Ja, jag vet. Ja, jag ska inte hoppa händelserna i förväg, men det känns ju som att det finns två olika läger här i Integrity Campet. Om man gillar Victory-skivorna bäst, eller om man är mer för Death Wish nya Integrity. För jag kan säga...
Finns det någon som är för det nya?
Ja, alltså...
Det är ju pissbra, men...
Ja, jag tycker To Die For är liksom... Jag har knappt lyssnat någonting på deras Victory-skivor, ärligt talat. Men...
Oj, vad du har missat, alltså... alltså jag tycker det nya är bra också. Men faktiskt personligen så tycker jag att det första är det bästa, för att det finns en sån jävla känsla i det.
Mm.
Jag vet inte, tekniken tillåter inte att vi spelar låtar riktigt. Allting som vi ska spela upp här måste vi ju ha som digitala filer. Så vi kanske kan banga på några låtar mot slutet.
Alternativt så att vi lägger in den på vår playlist.
Sant. Plus att det är Steam-grejen också.
Precis.
Men om man ska snacka om Victory-eran som är det väl för många liksom det som är Integrity och deras legacy.
Ja, alltså det första jag hörde talas om när jag hörde Integrity, det var ju Humanity is the Devil-releasen liksom.
Och det är ju också deras kändaste och Alltså den mest klassiska plattan. Jag läste att den har, alltså det är inte inga jättesiffror, verkligen inte. Den sålde 15 000 ex.
LP:n eller? Som
nej, alltså totalt.
Okej.
Låter ju spontant jävligt lite om man tänker
hur CD-klimatet då på den tiden, men samtidigt så var det så jävla underground liksom.
Ja, men precis att en av hardcorens mest legendariska plattor är sålt i 15 000 ex. Och hela Humanity's the Devil, förutom då låten Drown in Envy, som handlar om Chubby Fresh, som är en diss mot honom, handlar ju om Holy Terror. Och det är väl ett begrepp som de har myntat själva, men
jag tror också det, för man känner igen den här loggan, vad det nu är.
Exakt, och grundar sig i hippiesekten The Process.
Jag köpte en bok om det och tänkte att nu ska jag sätta mig in i vad Integrity är.
Nörda lite.
Ja, men typ. Jävligt intressant bok, men jag tror att Dweed har skapat någon egen grej av det här. Typ har lånat lite logger och förmodligen lånat lite idéer.
Lite ideologi.
Ja, men typ.
Oh, fan.
Och typ hittat på en egen grundare.
Men det är aldrig någon som har konfronterat honom med de här, eller?
Han har ju bara sagt, de som vet, vet.
De som fattar.
Ja, men typ. Är du intresserad av det så vet du. Eller något liknande.
Det kanske är öppet för tolkning också.
Men vadå grundaren? Det här är väl någon av, The Process är väl en avknoppling till Scientologrörelsen?
Ja, det är det. Det var ju typ Robert Grimston hette han som grundade Process. Och han kände väl han Hubbard som pysslade med Scientologin.
Så han tänkte, jag kan också tjäna massa pengar på min hittepå-religion, så jag gör en egen franchise av det.
Så började de väl bråka om någonting. Och så grundade han det här. Jag tror de var rätt stora ett tag, typ mitten på 60-talet där. Och jag så uppfattades de väl som att de var satanister, för de dyrkade i Satan. Fast inte som satanister, men ändå.
Ja, okej. Ja, spännande.
Men det är väl hela den här grejen som The Goat and the Lamb fused as one. Alltså Gud är Satan, Satan är Gud.
Jag tror det var något så här att, om jag kommer ihåg rätt nu, att någon dömer och någon uträttar straffen, typ.
Okej. Okay. Men
nej, ja. Jag kan rekommendera boken. Det är inte så mycket om Integrity, men det är ju ett skumsekt. De flyttar ju typ till någon ö och skulle...
Det slutar alltid med att de dricker någonting som får dem att coola allihopa.
Ja, jag tror att de finns kvar än idag och driver någon typ av djurkälter i någon stat.
Ja, då låter det som att det gick bra ändå.
Ja, det tror jag inte. Men,
jag läste på lite på den här, en av de bästa låtarna från Humanity är ju Abraxas Annihilation. Och det här är ju baserat på en bok som Hermann Hesse skrev 1919, som handlar om, jag tror det är också, alltså jag antar att det här är någon sorts förhistorisk gud som heter Abraxas, och i boken står det att han är gud och satan, han har det ljusa och mörka världen inom sig, och han är typ fågeln som kämpar ur ägget, och ägget är världen. Den som vill bli född måste förstöra världen. Och fågeln flyger till Gud, och guden heter Abraxas.
Okej.
Okay. Ja, något sånt är det ju, hela den här grejen.
Läste även då när jag forskade lite på det här Abraxas, att det är tydligen ett populärt uttryck bland Stockholms ungdomar, och betyder det att man blir påtvingad någonting. Jag vet inte, man hänger inte med ungdomsslangen uppenbarligen, men...
Bevisligen inte, men allt går att spåra till Integrity.
Jag vet inte, den här Process hade ju någon skön Manson-koppling. Och Integrity har ju, jag ska inte säga fanboys, men de jobbar ju mycket med Manson.
Ja, verkligen, så man ser ju Manson är fan överallt, liksom en klassisk... Jag vet inte om det är Integritys egna bild, men den här när Manson rider på trollsländan, ja. Som det är som någon något, vad fan heter det? Helvete, skitsamma. Som en, något litet, en kerub med ett Manson-ansikte som rider på en trollslända. Och de har ju Manson-loggan. Jag kommer ihåg, i pojkrummet så hade jag ju en svinstor affisch med Charles Mansons ansikte och en pytteliten Integrity-logga längst ner. Som var från när Integrity spelade på Wernerrocken 95 kanske.
Där man får ge Process Church att de hade extremt snygg estetik.
Ja, verkligen. Det är
mycket bra jobb av den grafiska designen där. Och det har ju Integrity också.
Ja, och det är verkligen i linje med den här nya retro-stoner-
ja.
Grejen också som är så jävla populär nu.
Ja, faktiskt.
Och jag vet inte, det finns ju även, alltså Integrity är det första bandet som hyllade Process. Det finns ju det här 80-tals industribandet Psychic TV eller Throbbing Gristle som de hette förut, tror jag, som grundande industrigenren. De kör ju också med Manson och den här Holy Terror eller Process-loggan som, ja, ni vet, det är alltså fyra pen som är vända, som alltså ser väl ut som någon typ av svastika. Och det här är ju band som Dwid liksom diggade och ja, han förde in det i sin egen kontext liksom.
Mm.
Och jag vet inte, alltså, ja, Manson finns ju överallt. På To Die For 10 så är ju alla kvinnorna i Manson-familjen på stora porträtt, och de har ju den här Palm Sunday live-plattan, så har de ju Sista nattvarden, den klassiska målningen med Mansons ansikte instoppat då.
På den live-DVD:n är det ju hur mycket klipp som helst med den där.
Ja, men det, ja, DVD:n, ja.
Ja.
Ja, ja, precis. Och den sjuan, Walpurgisnacht, eller Valborgsmässoafton som det heter på svenska. Det är också när, det är väl någon jävla Manson-figur som sitter framför Kreml, om jag inte minns fel.
Också rätt snygg.
Precis.
Ful snygg. Och Charles Manson har även släppt en sjua på Dwids egna bolag, Holy Terror Records, Inner Sanctum.
Den har jag köpt.
Det är jävligt konstigt, va?
Ja, det är inte jättebra.
Ja, och Charles Manson, han är ju... han har suttit på kåken sedan 1970. Han är en av de som suttit längst i fängelset. Och innan han åkte in så hann han spela in en hel del musik.
Han hade väl samarbetat med Beach Boys och såna grejer? Eller typ skrivit låtar åt
honom. Ja, jag tror någonting. Att någon i The Beach Boys bodde hemma hos Manson i hans familj.
All right.
ja, vet fan. Och Manson sitter ju då inne för att han har orkestrerat en del mord då. Och,
han var väl också en sektledare?
Ja, han var supersektledare. Och därför att citera dig då, en stolle av rang. Alltså det finns ju många, jag vet inte, alla de Necro, Ill Bill och sånt har ju massa sköna skits med när Manson pratar ut i olika talkshows och så här över knastriga telefonledningar.
Läste ni nyheten i veckan att Manson hade ju skaffat någon ny ung tjej, så visade det sig att hon ville vara hans kropp för att göra något museum eller något. Där han sagt, ah, det är lugnt, jag kommer aldrig dö.
Ja, väldigt mycket intressanta tankar i den människan. Men jag vet inte, ja, familjen, Mansons familj hade ju då ihjäl filmskaparen Roland Polanskis fru Sharon Tate och deras ofödda barn, och ja, det var någon typ av slakt in i deras villa och skrev med blod på väggarna och sånt här som jag vet inte, han gjorde det personligen inte, men han åkte dit på någon superlivstid där för att ha liksom ha övertalat sina följare och göra det. Och Manson är ju långt ifrån den enda massmördaren eller allmänt skumma personen som finns med i Integrity's låtar och Integrity's, alltså deras grafiska grejer.
Precis.
Vi gjorde väl någon t-shirt-serie som heter Hated of the World, och de bara smällde på.
Ja, exakt. Den har jag.
Det var den jag, han med solbrillorna, vad heter han? Skit i det.
Ja, precis. Solbrillorna.
Jim Jones heter han.
Jim Jones, ja. Från Folkets... Precis. Folkets tempel som de har med även en låt. Det är sista låten på Seasons and Decides of Days. Burning Flesh, Children to Mist. Där det är hela deras sista predikan. Mixat med calypso-musik.
27,5 minuter lång, va? Eller något sånt där.
Ja, den är väldigt, väldigt lång och väldigt makaber. Det är ju då sekten Folkets tempel som bodde någonstans ute i djungeln och som slutade med ett mass-självmord när 913 pers drack cyanid iförda Adidas overaller typ och tog livet av sig. Och den här låten finns även på en nysläppt kassett som jag är på jakt efter. En av de få Integrity-släppen som jag inte har än, fan.
När började Integrity sluta använda enkelven? Eller slutade använda dubbelven, menar jag?
Precis, det var det.
Ja, och varför? Har det någonting med The
jag
Process?
Jag har inte hittat något i The Process att du absolut aldrig får skriva ett W.
Ja, alltså det här är ju efter Walpurgisnacht och innan vad fan heter första Suicide Black Snake. Så någonstans däremellan så slutar de ju använda W. Jag vet inte varför. Kanske någon där ute som vet. Ja, men precis, den här Hater of the World, det har ju Hater of the World-serien med t-shirt där, är ju bland annat den här, jag kan inte uttala namnet, Aku Shariyoko kanske, ledaren för domdagssekten som släppt ut sarin i Japans tunnelbanesystem. Och de har ju också en låt då som heter Sarin, som är med på Cyware-splitten. Och när de raidade den här sektens lilla mansion där, så hittade de sarin tillräckligt för att döda 4 miljoner människor.
Och en Integrity testpress.
Ja, jag vet inte. Cywarfare är också ett... det är ju Dwids enmansprojekt när han gör...
Har du lyssnat på det här, Robin?
Sjuka grejer.
Ja...
Det är ju ett vapen.
Ja, jag tycker jag känner igen det från någonstans, men jag vet inte fan om jag har hört det.
Jag tror det, han grundade det för att typ han gick förbi någon där CIA använde konstiga ljud för att försöka få ut terrorister eller något ur någon byggnad. Mm-hmm. För att tänka, det här kan jag göra 1000 gånger bättre.
Åh, oh, fan.
Så, alltså, det är oljud bara.
Ja, ah, okej.
Okay. Ja, det märker man Dwids fascination för den här industrin och experimentella och... jag vet i det här Bloodbook-fanzinet som Dwid och Tony Erba och några till hade, har de ju en intervju med en japan som har sysslat med experimentell musik som är det jävla sjukaste. Alltså det är så
konstigt. Är det värre än Psych Warfare?
Det är inte alls så outhärdligt. Det är bara så, det är så extremt konstigt så att du kan inte tänka det. Alltså det är ett litet, en låt då, som faktiskt finns på Spotify, jag ska leta på det sen. Det är liksom ett klick som upprepas med jämna mellanrum. Och vi kanske snackar alltså typ 6 sekunder mellan varje klick. Och som långsamt ökar i tempo. Alltså, det är så konstiga grejer så att det är helt sjukt.
Han sa i den intervjun när han pratade om Psych Warfare att han hade ringt CIA och... Ja, tjena, nu har jag gjort någonting som är värre än det ni använder. Och så bara, sen hörde jag ett klick, så då började jag tro att jag var spårad, så jag var tvungen att lägga på.
Hur roligast jag hört.
Och kul fakta där från den här Cywarfare Integrity Splitten, att på den så är det en varningsetikett med att man inte får spela den om man har husdjur eller epileptiker i huset.
Jag gillar att så många skivor av Integrity innehåller så konstiga slutspår. Alltså. Antingen är det konstiga låttitlar eller så är det jävligt konstiga låtar. Allt från den här Burning Flesh, Children to Mist till från Closure, Le Murb. Som är 1 minut och 22 sekunder.
De gör ju sin... Eller de, nu är det ju bara Dwid, men... De gör ju sin egen grej, har ju typ en egen estetik. Det är inte verkligen ett par nya Nike sneakers och en...
Nej, verkligen inte. En annan skön karaktär som är med i Bloodbook-scenet är ju allkonstnären Boyd Rice. Är någon ni har koll på?
Nej.
Från en nazist.
Ja, han blir väldigt ofta benämnd som fascist. Och han kör ju väldigt hårt med nazi-estetiken, får man väl säga. Och mycket fascist-flörtande. Han har han gör allt möjligt, jävla konstigt. Alltså konst, installationskonst och musik. Och han har en låt där han säger, let's say, where is Hitler, where is Mussolini when we need them, come back.
Vad fan.
Och han var även med i Church of Satan.
Anton LaVey's.
Precis. Anton LaVey som också är en del i den här t-shirt-serien som kom nyligen.
Vilket band var det som gjorde en spoof på den och hade Loved by the World med typ Moder Teresa och såna grejer i samma estetik.
Jag vet inte, kul. Men vad fan ska jag säga om Boyd Rice? Jo, han är också en förespråkare av social darwinism och elitistisk misantropi.
Men det låter ju som att han är satanist.
Ja, jag vet inte fan vad han alltså han hade ju han ställde ut på en ganska stor pop art utställning med fyra målningar som var fyra målningar på rad som var röd bakgrund. Första bokstaven är L. Sen är det istället för ett O så är det en stor vit svastika på röd bakgrund och sen är det V och E.
Vad fan.
Nej, fan intressant.
Men han och Tweed är väl typ polare. Känns som man har sett dem på kort ihop, typ de hänger ut någonstans.
Ja. Ja, annan jävligt udda Boyd Rice fakta är ju att han är uppfinnaren av scratching.
Jaha.
Och det här är då helt utan någon hiphop-kontext, utan ja, som sagt, han är ju håller på med mycket experimentella grejer. Men han gjorde då den första skivan som man spelar och alltså interagerar med. Mm. Så man lyssnar på hans freaky jävla shit samtidigt som man scratchar plattan liksom, för att ja, men för att interagera med det musikaliska konstverket. Också annan udda fakta är att han driver en tiki-bar någonstans.
Såklart, det kommer alltid någonting som är värre än det andra.
Och det här med tiki är ju också något som Dwid diggar. Jag vet vad. Man har varit ju jävligt förvånad när man såg foton på världens hårdaste hardcore frontman sittandes i Hawaii-skjorta och dricker paraplydrinkar. Men tydligen så finns det någon fascination där också. Och på Season in the Size of Days-plattan så finns det inte något texthäfte till. Och då för att få det så måste man skicka in en Hawaii-skjorta till Dwid personligen.
Det är smart ju.
Ja, väldigt smart.
Men nu bor han i Belgien så det är exakt. Billigt i frakt.
Ja. Jag vet inte om det erbjudandet gäller längre. På Cyberwarfare 7 Candyman så är dock texthäftet till Integrity-plattan Seasons med. Där istället.
Tror ni Dwid lever på att sälja samma skiva om och om igen med lite andra omslag och grejer?
Förmodligen.
Alltså, ja, de släpper ju så sinnessjukt många olika versioner av samma grejer.
Ja, faktiskt. Integrity har ju släppt, ja, alltså det snackar ju 30-40 olika releaser. Och jag såg att det är två på gång outade redan nu för 2015. Två splittar med en med Pulling Teeth, vad fan säger det? En med Power Trip.
Fan, det var lite otippat.
Ja, verkligen.
Ja,
kul för dem.
Som Magic Bullet kommer pressa ut och sen med black metal bandet Krieg.
Mm.
Lite mer tippat.
Ja, jävligt bra. Krieg har ju släppt på Holy Terror tidigare. Det var ju faktiskt jävligt fett.
Ja, det är det.
Ja, jag vet inte fan riktigt vart man ska. Alltså, det finns ju så jävla mycket att snacka om. Vad säger våran klocka egentligen?
Klockan säger att vi är på 1:24 just nu. Och jag skulle nästan kunna tänka mig att vi håller det där tills nästa gång. För att, vad fan, vi har inte snackat någonting om Ringworm. Vi har inte snackat någonting om In Cold Blood.
Nej, och sen har vi...
Vi måste ha 1000 grejer mer att prata om.
Hela Urba...
Just det.
Exakt.
Med 8100s och Nine Shocks Terror och...
Ja, så tror jag säkert att våran hemliga gäst kan fylla i en del kring OLC och Integrity också, så att... men...
Ska jag bara scrolla igenom mina Integrity-anteckningar och se om vi har någonting som inte kan vänta?
Var du på Integrity Linköping, Robin?
Alltså, det var det jag skulle säga nästan direkt när vi började snacka om det här. Spelade inte de i Linköping för något år sedan eller så?
Jo.
Ja, det var inte alls länge sedan.
Men jag var nog fan dubbelbokad då. Jag tror jag var på något annat. Kan det ha varit något så pinsamt som
typ skid-VM i Falun?
Nej, men typ så här Filip och Fredriks 200:e podcast i Globen eller någonting sånt.
Det var ju Danne också på.
Nej, så det var krockade inte.
Nej, jag vet inte fan vad det var då. Kanske var UFC eller något.
Vi åkte ju så dem i Oslo. Nej, vad kan det ha varit? Ja, långt innan. Och sen något år efter spelade de i Stockholm.
Ja.
Okej.
Okay. På någon rätt stor arena. Jag vet inte om det kan ha varit på Frysån.
Ja, lilla Fryshuset där.
Jaha.
Och sen i Linköping i någon typ av restaurang.
Ja, precis. Lorient var det väl.
Ja.
Ja.
Ja, men om jag ska säga någonting bara om den här Integrity 2000 eller Integ 2000 som... Ja, det är en liten parentes i Integrity-historien. Jag vet inte, det var ju redan på Seasons-plattan så började ju Integrity förespråka jordens undergång på grund av millenniebuggen som var på gång. Framförallt i låten Millennial Rain. Som sagt, de är ju ganska sparsmakade med intervjuer, men intervjuer från sent 99 så snackar de ju om att jorden kommer gå under 2000. Och så är det bara. Men sen så visade det sig att jorden faktiskt gick inte under vid millennieskiftet. Och då hade ju Integrity redan lagt av för att jorden skulle ändå gå under. Men då återstartade de som Integrity 2000. Och gjorde en... två faktiskt plattor och en split som är lite annorlunda.
Men har snygga omslag måste jag säga.
Ja, jävligt konstiga omslag. Jävligt konstiga. De har ju en splitten med... Oh, fuck. Splitten som kom... jag kommer inte ihåg vad den heter, men den är ju bara...
Splitten med vilka?
Jag kommer inte ihåg vad fan bandet heter. Men det är ju bara en bild på massa blåa krokusar på hela omslaget.
Okay.
Men om man snackar Integrity 2000-omslag så... Det är ju, på CD:n och LP:n så är det ju det är någon typ av hologrammeffekt- printat liksom. Och ryktet var ju att om man kollar på det här någonstans i CD-konvolutet i rätt vinkel så kunde man se en hemlig bild på någon med maskingevär och balaklava. Ungefär som den nya Rotten Hell Cyberfare-splitten ser ut.
Mm-hmm.
Jag har dock aldrig lyckats få fram den här bilden.
Hur länge har du försökt?
Bra länge faktiskt. Sen släppte ju även en... Integ 2000, en CD som jag till dags datum inte heller har. Som verkar jävligt skum för de fyra sista låtarna är covers. Och det här är covers av Gary Numan, Billy Idol och Donna Summer.
Va? Oh, fan.
Med typ Girls Just Wanna Have Fun.
Det låter ju, ja... Det låter som vi måste få fram de här låtarna på något vis.
Ja, fan, där måste jag har ju nu börjat samla på Integrity CDs också. Så om det är någon som sitter där ute på några CDs som du vill sälja billigt så kan ni ju texta. Ja, fan, det finns ju så jävla mycket
när
att säga.
När flyttade du till Belgien? Är det någon som vet den? Och varför?
Någonting säger mig 2003. Och varför så har jag läst att han är sånt stort fan av den flamiska konsten. Flamländska konsten, vad heter det? De pysslar med i Belgien. Så att han ville vara nära till den prylen. Kan också ha med något med någon europeisk flickvän att göra.
Nej, men vi tror på konstspåret. Ja, men vad fan.
Ja, lite misspepp på att det här avsnittet som vi har fan peppat så jävla mycket blev en tremans vist och inte den här jävla fyrkanten som vi hoppades på.
Precis.
Och fyra pena som hade knutit ihop loggon.
Men vi får väl återkomma med styrka igen nästa gång med förhoppningsvis ett nytt mixerbord och lite mer tekniska möjligheter.
Ja, hela den här jävla sköna diskussionen om världens bästa band har ju liksom uteblivit lite. Men vi fick i alla fall med några kul detaljer som man kanske inte visste.
Precis. Annars så ses vi på fredag på Sprukna Krogars release. Och hörs väl på Facebook kanske.
Underbart.
Ja, ha det gött då.
Tack för oss. Tack.